Spelsnack avsnitt 634. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Adam.
Tjosan.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Jag tyckte du först sa Jossan, Adam.
Jossan? Ja. Jag har en kusin som heter Jossan, men henne pratar jag inte om.
Heter hon Jossan eller heter hon Josefin och kallas Jossan?
Josefin.
Ja, man vet ju inte eftersom du heter bror i mellannamn, så det är lite såhär.
Nu ska vi inte gå där.
Hur ska man liksom tolka detta?
Jag kommer ihåg när vi skulle vaccineras för covid. Ja. Och det var en väldigt Stockholms man som kom ut och ropade Jimmy Kari.
Ja, precis. För att det, Jimmy är ju så vanligt namn så han började verkligen lägga till mitt efternamn också. Han kunde absolut inte säga mitt efternamn.
Nej, utan han sa ditt mellannamn.
Precis. Jag har två mellannamn också. Det är Kari Gabriel.
Jo, jag vet.
Sen är det lite jobbigt nu också, sen vi gifte oss, för vi har ju dubbelt efternamn, så Sepp eller Sten, och vad är lättare att säga? Sten, och vem fattar inte att han heter Sten? Jag. Så alltid när man är på sjukhuset nu, liksom, och de kommer ut så på kvalet såhär, Sten! Och så sitter jag där och rullar tummarna typ, och sen så bara, fan, det är jag! Så att, det är sådana problem jag har i mitt liv. Känner jag mitt namn.
Vi kan konstatera att det är väldigt svårt att vara du.
Det är väldigt svårt att vara, men du kommer ju undan lätt ju, för de kallar ju säkert dig också Sten då ju. Och det är ju ditt namn. Sen alltid.
Ja, men jag kallas ju för Sten också.
Mm. It me!
Jag lovar, så fort Amanda ska till sjukhuset, bara Sepp eller... Det var så jävla typiskt. Man blir avundsjuk. Kallar sig vid sitt rätta namn.
Jag hade faktiskt ett seminarium där läraren hade mer problem att säga Sten än att säga Sepp eller, av någon konstig anledning.
Den kanske var finsk?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Inte det minsta.
Inte ens 1% finsk?
Ja, det kan jag faktiskt inte avgöra. Jag har inte kollat på hans släktforskning, men inte jättefinsk i alla fall, skulle jag vilja påstå.
Nej, så kan det vara. Det är jobbigt med namn. Jag blir alltid så här imponerad av så här sportkommentatorer och sånt, för de måste ju hålla reda på en jäkla massa namn.
Ja, man har ju hört sin beskärda del av roliga uttal, och det är ju naturligtvis skitsvårt, för att det finns ju namn liksom som är krångliga att uttala. Och som är ganska så här svåra att utröna hur de ska uttalas också. Men på den tiden man kollade mycket på Premier League, vill jag minnas att det var Arne Hägerfors som sa ganska så roliga saker.
Som?
Defoe tror jag var en sån som var ganska så enkel, tyckte jag, men som han lyckades krångla till.
Mm. Vi hade ju så när jag tävlade med hästarna fortfarande, så hade vi så här finska bekanta som ibland var liksom i Sverige och tävlade. De hade det väldigt fina efternamnen Ihamuotila. Och spiken, han skulle liksom uttala det, han bara Ihamuotta. Och så gick det vidare. Så kan det vara. För några veckor sedan så frågade vi lite så här hur våra yngre lyssnare liksom har upptäckt spel. För liksom för oss kom det ganska naturligt att vi, ja men så här, man läste speltidningar typ. För det var det enda sättet man egentligen kunde få spelnyheter om man var intresserad liksom. Och så fick vi faktiskt in ett svar från Isak som har lyssnat på oss i en herrans massa år nu. Jag känner i alla fall igen personen. Som skrev så här då. Jag upptäckte spel via PlayStation 1 och Wii. Men via speltingen var det först Robot och Level. Och sen några nummer av PC Gamer. Så där har vi liksom en som är lite yngre. Som ändå har liksom kommit in typ via Robot. Liksom. En speltingen som fortfarande liksom släpps tror jag.
Jag såg den på hyllan för några veckor sedan.
Ja, jag tror det är typ den enda speltidningen i Sverige som fortfarande finns, va? Som kommer ut liksom. Eller PC Gamer kanske också finns, eller? Nej. PC Gamer lades väl ner, alltså den svenska PC Gamer.
Ja, det tror jag.
Har jag för mig. Men i alla fall, sen så kan man ju få tag i utländska speltidningar. Det finns det ganska mycket av ändå. Liksom. Det finns typ Retro Gamer och Edge kan man ju få tag i till Pressbyrån. Numera även Game Informer, även om de ligger typ 3 månader efter. Så det är ganska kul. Men min fråga till er är då, kommer ni ihåg vilken den första speltidningen var ni läste? Eller Game som Reactor. Ni köpte?
Ja, ah, okej. Okay. Som jag köpte. Gud.
Jag minns. PC Gamer 2002. Exakt vilket nummer har jag ingen aning om såklart. Men det var en recension av Spider-Man The Movie-spelet som jag ville läsa. Jag tror att det var den första.
Då är frågan, har du spelat Spider-Man The Movie-spelet?
Det har jag.
Tyckte du om det?
Många gånger. Då tyckte jag om det. Jag tror att idag hade du nog lämnat en del att önska. Det är kul för Tom Maguire gör rösten till spelet, men han gör sitt liksom sin, alltså århundradets sämsta prestation.
Åh nej.
Han låter verkligen som att, alltså det bara hörs liksom att han läser liksom opassionerat från en papper.
Nej, vad tråkigt. För det var inte helt ovanligt att liksom att skådespelare gjorde rösten till sina karaktärer i filmens spel. Alltså typ Sagan om de två tornen och Sagan om Konungens återkomst har ju riktigt den riktiga casten.
Ja, jag har för mig att Christian Bale dök upp för spelversionen av Batman Begins.
Har du spelat det spelet?
Det har jag faktiskt inte.
Nej, inte jag heller. Det, borde jag ha en serie där vi spelar gamla licensspel?
Ja. Jag har ju läst, alltså jag kommer ihåg när jag läste recensionen av det. Jag kommer inte ihåg om det var liksom Superplay eller PC Gamer eller om det var Level eller whatever. Men jag minns att det fick ganska, om det fick typ en sån här liksom en stabil sjua och där de sa att spelets hook, det här liksom för de gör en stor grej av det i filmen liksom, att jag ska bli någonting att frukta. Så hela spelet centrerade kring någon sån här typ fear-mekanik där du liksom satte skräck i fienderna. Och att det liksom kändes som en liksom fräsch hook vid det laget.
Vem var det som utvecklade Batman Begins?
Det är en väldigt bra fråga.
Vi ska se. Eurocom, Vicarious Vision och Clear Games står som...
Eurocom gjorde konsolversionerna. Vicarious Vision gjorde Game Boy Advance.
Clear Games.
Eurocom.
Gjorde inte de massa Bond-spel typ? Det var väl någon som gjorde Nightfire?
Vi ska se. Det ringer en klocka. Ja, Nightfire. Och Buffy the Vampire Slayer, Chaos Bleeds.
GeForce med hamstrarna. och Pirates of the Caribbean at World's
End. Det ser ut som att de gjorde en massa licensspel helt enkelt.
Ja, det ligger ändå så här 66, 65 på Metacritic. GBA-spelet har 61.
De gjorde Dead Space Extraction. Det är lite av en kultklassiker.
Jag har aldrig spelat det.
Det är Wii-spelet. Lightgun, ja. Jag hade det, men jag spelar aldrig färdigt. Det blev ju tråkigt.
Ja, jag är inte så jätteförtjust i sådana här on-rail shooters. Alltså. Jag hade ju det här Resident Evil Umbrella Chronicles som jag inte riktigt... det var så att nej, jag tycker inte att det är så kul.
Om jag ska spela rail shooters så måste de vara riktigt puckade. Då tycker de är underhållande.
Och det gör ju också lite om man faktiskt har en ordentlig light gun.
Ja, absolut.
Så om man spelar typ spela Duck Hunt med en Wiimote hade inte varit samma grej som med den där plastiga jävla pistolen.
Jag hade en NES med den jäkla pistolen och sen kombopaketet med Super Mario Bros och Duck Hunt. Men vi hade en amerikansk NES för att var det? Pappas bror liksom jobbade i USA, så liksom vi fick den av honom och kunde inte spela den.
Mm.
Att liksom ingen, alltså den passade liksom inte varken till tvn eller eluttaget, och det var typ mina föräldrar var så här, nej men ni får bara nöja er med att ni fick den typ. Man bara, piece of trash. Så att, ja. Men då brukar jag sitta framför tvn med den pistolen och liksom låtsas att jag liksom spelar någonting.
Mm.
Vilket var ditt första serietidningsnummer, eller serietidning, tv-spelstidningsnummer?
Jag försöker komma ihåg, vilka var det när vi var yngre? I Sverige.
Game Reactor, Superplay, PC Gamer, Nintendo.
PC jag tror det var en, det måste ha varit en Superplay. Jag tror det var en Superplay. Så var min första som jag köpte. Jag kommer inte ihåg vilket år. Jag kommer inte ihåg vilka spel. Men jag har minne av att det var några lila sidor i den.
Men några lila sidor. Kan det vara GameCube-reklam?
Alltså jag är osäker. Det är typ, jag kommer inte ihåg. Jag försöker verkligen komma ihåg. Sen kommer jag inte ihåg hur tidigt jag började med Game Reactor när de fanns. Men jag kommer ihåg typ ett av numren när de pratade till exempel om när de har gjort förhandstitt på Doom 3. Och det är liksom bildupslagen, man ser de här zombierna som ser supercoola ut och jätteläskigt. Jag bara, så Game Reactor samlade jag ett bra tag.
Jag läste inte så mycket Game Reactor faktiskt, för att det fanns liksom ingenstans i Mölnlycke där jag växte upp där de fanns, utan man fick ju typ åka in till stan och hoppas på att inte alla var där var borta.
Mm.
Så det var liksom de gånger man råkade vara i stan och man råkade gå in där och det råkade finnas något, så liksom, ja, då plockade. Men det var lättare att få tag på Superplay och PC Game. De gick och köpa liksom inne på Konsum.
Ja, Superplay var rätt så stort liksom när det var som störst.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag minns liksom de här DVD-erna man fick som man kunde titta på trailers, och sen gjorde de alltså deras E3-dokumentärer och grejer. Man kunde se hur det var där.
Jag respekterar liksom konsten att skriva till print, för att jag har gjort det lite grann. Tidningen Game Reactor lades ju ner. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men det var ju liksom medans jag var där. Det var inte alltid lätt att skriva för print, för man liksom vet exakt hur mycket utrymme du har för din text. Ja. Liksom, och att du måste verkligen få ner allting till dess liksom mest grundläggande essens för att få med så mycket som möjligt.
Ja, men det är liksom, du har x antal tecken liksom att röra dig med.
Mm.
Och sen så också kan det vara, jag vet inte hur ni jobbar då, men ofta så att sen när du liksom lägger in text och sånt i layouten, och så märker du typ att texten liksom, alltså så typ när det handlar om typografi och sånt, så vill du ju inte, du vill ju inte typ att det ska vara en rad med en eller två ord, utan det måste vara flera, och då kan man behöva skriva om och sånt.
Är det, nu ser, alltså ni som lyssnar nu ser inte detta, men jag visar för Jimmy och Amanda och Adam.
Det är omslaget.
Det är omslaget. Dels, alltså det är två grejer då. Dels var det första jag var med i.
Mm. Vilket det är alltså en Game Reactor med The Last of Us på omslaget.
Jag kommer ihåg kontroversen.
Där någonstans. Vilket jag... det var jävligt coolt första gången. Ska vi se vad de skrev här? För jag hade ingen som helst... Det är ju en liten text här. Och jag hade ingen som helst påverkan här. Det står... Olivers första tid på redaktionen har varit lika omtumlande som spännande och lärorik, nästan lite läskig. Återigen, jag har inte skrivit detta, eller fått läsa innan. Men samtidigt kommer hans nya position som nyhetsskribent inte förändra hans livsstil avsevärt. Han sitter fortfarande uppe till sent på kvällen, dricker osannolika mängder läsk, lyssnar på dånande hårdrock och letar maniskt efter nya saker som händer inom spelvärlden. Och hittills trivs han alldeles utmärkt. Under de senaste månaderna har Oliver dessutom lirat Far Cry 3. Favoritspelhjälte, John Marston. Som sagt, ingen liksom feedback har jag fått ge här. Men det stämmer ju för det mesta. Och sen andra grejen som var rolig på den här omslaget var, det här omslaget var extremt kontroversiellt. Och för er som, återigen, ni som lyssnar, Last of Us, det är Joel på omslaget. Ingen Ellie. Och det här blev liksom, alltså, internationella nyheter om när Game Reactor klippte bort Ellie ur coverarten som Naughty Dog hade skickat till
okej, okay. Alltså, klippte bort.
Det finns alltså, ska vi se vad fan, hur la jag den så. Till och med Neil Druckmann kommenterade detta på Twitter och beklagade sig och tyckte det var jättetråkigt liksom. Ja. Sanningen var, eller ja, det är ju sant att Ellie inte är med på omslaget, men det var att Ellie var liksom ett separat lager i filen som de fick, och hon såg jätte in liksom inklippt ut. Och Petter tyckte det var fult, så han bara, jag skiter i henne.
Otroligt respektlöst.
Men, ja, men det var liksom, det var väldigt, det blev skriverier om det och det var roligt.
Men förvånande ändå att ni fick liksom, jag antar då, en PSD-fil.
Jag är själv förvånad över varför hon ens var ett separat element från första början.
Men alltså om de fick en PST-fil så antar jag att Joel också fanns i ett eget lager. Och bakgrunden var ett eget lager. Och du hade säkert en logga i ett eget lager.
Precis, det är sånt man gör bara för att det ska bli lättare att redigera.
Precis, jag är mer förvånad över att i så fall att ni fick en sån fil. Att ni inte bara fick bilder.
Ja, men precis, en PNG eller
JPEG. Om det var Photoshop, det kan ju ha varit en Illustrator-fil också. För då kan man ju skala beroende på vilken storlek på trycket du har. Det kan man inte göra i Photoshop, utan det måste vara Illustrator. Men jag kommer fan inte ens ihåg det, att det var så. För det var ju precis i ropet det här när man började liksom dra in mer, liksom, vad ska man säga... alltså, man började kritisera spel på ett annat sätt och försöka liksom lyfta upp det på ett mer akademiskt sätt. Ja, men genusfrågor, alltså rent överlag så kritiskt tänkande på ett annat sätt var ju ungefär då. Spännande. Men kul ändå att du fått skriva i papperstidning, alltså det är vilken merit ändå. Det är inte alla som får göra det. Och speciellt inte idag mer.
Nej, idag känns det ju som extremt osannolikt att få skriva för papperstidning. Jag kan säga att det var ju liksom aldrig roligt att göra, men det är roligt att ha gjort, om man ska säga.
Ja, jag samlar ju på väldigt mycket print. Alltså jag typ så här, jag köper så här...
Du samlar på väldigt mycket punkt.
Sluta.
Du samlar på så mycket
tyst,
skit.
Tyst.
Jag drömde här en dag att jag var på typ loppis med dig och du köpte all jävla plastskit som fanns. Köpte
det är livsfarligt om jag skulle gå på. Alltså det är ibland... I Alingsås så har de ju typ varje sommar så bygger de... Så, vi har en allé liksom som går genom stan. Där de har liksom typ loppis på somrarna. Lördag morgon, va? Lördag förmiddag.
Ja, men precis.
Ja. Och varje gång man går förbi där så håller jag alltid utkik efter typ spelgrejer och sånt. Och det är alltid någon Xbox eller liknande som brukar vara där och det kliar fan i fingrarna alltså varenda gång.
Ja, det är nostalgi för mig att gå hela den allén och se på de här olika loppisstånden. Det är supermysigt. Det har varit så länge som jag kan minnas, mer eller mindre.
Folk har mycket skräp alltså.
Jo, men alltså det spelar ingen roll att det är skräp. Mitt. Det är fortfarande mysigt. Det är liksom någonting familjärt med det hela. Och så är det alltid någon som sitter där i en uppfällbar stol klockan 7 på morgonen och paxar sin plats liksom.
Ja, men det är en rolig grej liksom. Så att, som sagt, jag samlar på mycket krimskrams. Så är det bara. Jag tycker om att ha mycket saker. Vår Astrobot-figur åkte i golvet idag och gick sönder, så jag är lite ledsen över det.
Minus en arm på kontot.
Ja, och sin lilla antenn där uppe. Av någon anledning så bestämde sig bara för att hyllan typ att spotta ner massa grejer.
Ja, jag tror du skulle säga att det var någon av katterna som har petat
ner. Nej, jag gick förbi
katterna
hyllan.
Katterna är faktiskt väldigt ofta oskyldiga. Ja. Det var Jimmy som kom gående.
Nej,
alltså, med
sån målmedvetenhet. Jag gick förbi hyllan och det typ så här ramlade ner typ två figurer och en jävla vinylskiva. Och jag bara, alltså,
att spöke!
Vi har ju den här statyn från Bioshock Infinite på Songbird. Och den har jag ju gått in i många gånger att jag liksom råkar komma åt en vinge liksom, för den sticker ut lite.
Det har jag också gjort.
Och man bara såhär, fy fan. Det var så Hornet gick sönder förresten. Som också Oliver tog upp när han var här och helt plötsligt höll han i ett huvud och bara jag bara rörde det lite, jag lovar. Men i alla fall så att en Pokémon-boll ramlade ner med en Vaporeon i sig som lossnade, så att den måste man typ eventuellt ska peta tillbaka den. Astrobot
som ett flaskskepp
ramlade ner och blev av med en arm. Och sen så ramlade också Journey-vinylskivan ner och fick en liten törn på, inte själva skivan då, men själva liksom
fodralet
den sitter i, fick sig en liten törn. Så det var lite tråkigt.
Ja, verkligen.
Så vad var din första speltidning?
Alltså jag var tvungen att gå tillbaka i mitt sociala medieflöde för att kolla vilken speltidning det var. För att jag vet att det var liksom så pass sent så att jag hade skaffat Instagram. Så jag gick tillbaka 11 år i tiden, satt och scrollade medan ni pratade och hittade mitt första nummer, som jag är ganska säker på att det är, för att jag köpte det enkom på grund av att det hade så himla häftigt omslag. Det står: livet efter Metroid, följ med in i labyrinten och lär dig allt om genren din hjärna är hårdkodad att älska. Och så är det Axiom Verge på framsidan. Så 2015 alltså. Det var ganska sent, får man väl ändå säga. Men jag minns att jag skaffade det numret. Jag hade det med Inside. Sen så har jag nog några till. Mm. Jag får med att det fanns någon sån här större specialare och någonting sånt. Men jag tror att det var den första. Jag är ganska säker på att det var den första. För jag har liksom inte riktigt skaffat så jättemycket speltidningar i mina dagar.
Ja, Inside-numret var ju så här Game of the Year. 2015.
Ja, men det kanske var det som var specialaren då.
Det var ingen specialare, det är ett riktigt nummer. Sen typ det,
deras... men alltså, det var liksom lite precis, mer...
Det var ju typ årets spel liksom varianten då.
För det sen... var mer fylligt, eller man ska säga, här för mig.
För sen gjorde ju Level typ så här, de hade ju sin World of Warcraft-tidning och lite sånt. Jag minns mitt första nummer också. Superplay, aprilnumret 2002 som hade Super Smash Bros. Melee på framsidan med alla karaktärerna.
2002 gang här.
Jajamän. Sen så tror jag är säkert att jag typ köpt någon sån här Pokémon-tidning typ flera år innan, men det är liksom, jag kan liksom inte minnas att jag har läst någon annan liksom speltidning innan dess egentligen, men just det aprilnumret, för att det var så att jag visste inte vad Super Smash Bros. Var. Jag hade en kompis som var helt inne på liksom, att så här, Nintendo ska komma med en ny konsol, och jag hade liksom ingen koll. Och bara så här, jag bara, oj, det låter skitspännande. Och då såg jag den tidningen när jag var och tävlade eller någonting sånt och köpte den liksom. Och sen var jag så här, bara, jag vill ha en GameCube och jag vill ha Super Smash. Det är liksom det högsta önskan.
Så vill du sen, ha en lila eller en svart?
Tror jag köpte nog Superplay fram till typ augusti samma år. Och sen så började jag prenumerera på det. Och sen prenumererade jag tills de slutade, helt enkelt.
Jag håller febrilt på att försöka komma ihåg vad det var. Jag kommer ihåg att det fanns en kort, liten förhandshit av Black and White 2 från Peter Molyneux med någonstans.
Mm.
Det är det enda jag kommer ihåg.
Var det fortfarande på Bullfrog eller var det...
Det var Bullfrog.
Ja.
Det var inte... Nej, hade de inte blivit Lionhead redan, eller?
Nej, eller var det Lionhead? Jo, Lionhead, nu när jag kollar.
För Bullfrog var ju typ så här Theme Hospital, va? Och sen så...
Dungeon Keeper, Magic Carpet, Hogtown, Theme Park, Syndicate. Just, Black and White var Lionheads första spel. Så var det.
Okay. Är det första typ guda-simulatorspelet också, eller?
Jag tror inte det är första. Var det före Populous?
Nej,
Populous var 1989.
Ja, precis.
Och det men var Populous, Bullfrog.
Men Populous är Peter Molyneux, va?
Ja, Populous var 1989 från Bullfrog.
Mm. Han kommer med ett nytt spel nu i som sättet i Early Access. Albion, eller vad det heter.
Masters of Albion.
Ja, precis. Som ska också vara något typ gudaspel. Men det har vi fått lite sisådär, tror jag. Alltså betydligt.
Jag tycker lite synd om honom på ett sätt. Peter Molyneux.
På vilket sätt, undrar jag.
Skulle precis säga det. Vad... En sån uppenbar has-been liksom washed up.
Nej, men det är det. Han är liksom han passar inte i vår tid längre, tyvärr.
Nej.
Så jag tycker synd att han försöker göra någonting intressant, men det går inte.
Kommer aldrig glömma den intervjun som jag inte kommer ihåg vem som gjorde den.
Rock Paper Shotgun tror jag.
Rock Paper Shotgun verkligen slet honom i stycken. Jag bara, holy shit. Alltså jag uppskattar liksom, för att jag känner att spelmedia ofta är liksom att men vi är buddy buddies, vi ställer inga svåra frågor. Liksom, och det är bara så här, bara, you scratch me. Men det här var verkligen så här, alltså gud. Jag ska förstöra den här mannens självbild och läsa. Ja, gud, det var så nästan bara svårt att läsa. Liksom. Jag
tror inte så att jag läste klart den, för det var så jobbigt. Men liksom här, det var John Walker på Rock Paper Shotgun. Han är co-founder på den sidan, så att det var liksom inte vem som helst. Liksom.
Men...
Och då står det den här liksom, headlinen liksom, Peter Molyneux interview, I haven't got a reputation in this industry anymore, och sen så undertiteln är I don't think I ever knowingly lied, så vet man ungefär liksom, vilka, liksom, vart man sätter det här. Och sen har man då intro liksom själva ingressen här, och sen första liksom första frågan till honom är do you think that you're a pathological liar?
Ja.
Det är liksom den första frågan.
Att börja med den som en isbrytare, fy fan.
Ja. Inte så där liksom bara, hur läget?
Och jag tror det här var för att han hade begärt om pengar för det här Goddess-spelet, och det hade ju liksom precis så många Kickstarter-projekt som var det liksom svårt.
Mm.
Och liksom bara så att han får ju knappt chansen att svara. Han bara, that's very... Och så bara, I know it's a harsh question, but it seems an important question to ask because there do seem to be lots and lots of lies piling up. Det är liksom verkligen så här bara, så nu...
Man bara sätter sig med någon bara, so when did you start diddling kids?
Ja, jag lyssnade på en intervju, inte med Peter Molyneux, men en annan podcast jag lyssnade på, så var det en intervju med, nu ska vi se, jag måste bara kolla vad han heter här. Egentligen är det inte så här att... Det här är väldigt bra radio när jag sitter och scrollar i min telefon. Nu ska vi se. Det är Design Nerd, han heter Charles Cecil. Och han är liksom så här väldigt så här, alltså, industriveteran, liksom varit med liksom från början i princip på ortspel. Och han sa, de pratade om den intervjun och han bara sa att, alltså, han borde aldrig ha gjort den intervjun liksom. För att prata lite så här Kickstarter och sådana grejer. Han bara liksom, det är liksom, man måste ha sett det där komma. Att någon liksom... Men samtidigt, ja, så spelpressen är inte så pressande.
Nej, verkligen
vanligtvis
inte.
Och speciellt inte så rätt fram. Liksom bara, du är en patologisk lögnare va? Liksom det, du kan inte hitta något annat där. Så att,
Jag gillar också undertexten till själva den här rubriken. Jag tror inte att jag har medvetet ljugit. Man bara så här, då vet du definitivt att du har ljugit.
Ja. Men sen, han är ju stor visionär. Det var ju alltid det liksom, när han liksom, oavsett om det handlar om typ första Fable eller Fable 3 eller liksom någon annan, eller liksom bara det här, vad heter det, Curiosity, den jävla kuben man liksom tappade på, så var det alltid liksom så här, det var så stora idéer, och sen liksom när man kommer fram till det, så man bara, jaha. Okej. Okay. Ja, det är liksom så här.
Jag har aldrig fått känslan av honom. Jag har aldrig fått liksom, han har aldrig utstrålat den viben för mig att jag är en conman som är här för att liksom lura dig på grejer, utan jag ser typ ett barn i en sandlåda utan mediaträning som bara lovar guld och gröna skogar för att det är liksom typ det coolaste han kan föreställa sig i det ögonblicket, och han låter sin passion och sin liksom excitement över hans arbete verkligen gå över styr, liksom att han bara, oh shit, och vi kan göra det här och det här, och liksom, och bara verkligen, och det är ingen som liksom checkar honom eller liksom har sagt till honom att du borde, för att det är Peter Molyneux liksom, att han hade, som sagt, han är inte så, hans namn väger inte så tungt i industrin idag, men så har det inte alltid varit.
Jag tror ett problem också är att han aldrig har checkat sig själv kanske.
Nej, men det är svårt att göra. Liksom, alltså, ibland så behöver man hjälp.
Jag har sen stått på så stora scener. Liksom, jag kommer bara ihåg där, liksom, Fable var ju det verkligen. Så bara, det droppar ett ekollon och sen liksom, under tidens spel så kommer det bli ett stor ek. Och, liksom.
Och jag tror att när han sa det så var det var planen. Liksom. Alltså, det var inte det att han bara satt där och spydde galla. Liksom. Utan det var, ja, men det här är liksom vad jag kan fantisera ihop. Och det är vad vi ska göra. Liksom det, som sagt, han var som ett barn i en leksakslåda som aldrig tar slut. Och liksom och lovade för mycket. Liksom. Så att,
kommer du ihåg Project Milo?
Ja, gud ja.
Ja, men precis.
Det var weird.
Ja.
Va?
Men det,
vad han executive designer för The Movies. Jag tyckte The Movies var jättekul.
Ja, men The Movies,
jag spelade aldrig The Movies, men jag läste om det i någon
Jag gjorde Masterpieces.
Jag har heller aldrig spelat The Movies.
Det var förmodligen i PC Game jag läste om det. Jag bara, det här låter som mitt drömspel.
Ja. Alltså, jag i The Movies, jag var typ... nu glömmer jag bort namnet bara för det. Han som gör Dune-filmerna.
Den är Villeneuve.
Frank Herbert.
Ja. Jaha, Frank Herbert. Ja, det är han som gör filmerna.
Nej, böckerna. Ja.
Ja, nej, jag är typ... Jag, i The Movies är jag typ han. Bara... Masterpiece.
Mm. Jag har alltid älskat idén om liksom spel om att göra film, eller typ spel också, typ så här, vad heter Game Dev Story eller vad det heter?
Det är, ja. Ja, det är mobil. Det spelar jag massa på min iPhone 4.
Det finns på konsol nu också faktiskt.
Ja, intressant.
Det är jätteroligt.
Som spelet Stuntman, kommer ni ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg.
Som handlar om liksom att, ja, men det är typ, det är ett bilspel, det är inte ett racingspel. Du är en stuntman som ska liksom iscensätta de här scenerna i en film, och det är bara action, och så kör du och det exploderar och skit runt omkring dig, och du måste liksom träffa dina marks. Jag har bara spelat Game Boy Advance-versionen någonstans. Vilket jag känner, alltså det måste vara liksom en så här djupt, djupt kastrerad version av det konceptet liksom. Men jag tyckte det var ascoolt. Så spelindustrin, ge mig ett nytt Stuntman.
Ja, nej, men det är lite synd att det liksom har det var också den här intervjun här med Charles Cecil då. Då pratade de faktiskt också om det här med liksom, vad hände, alltså liksom att när liksom spelar blir så dyra att göra, och vad var det liksom, vad är den utlösande faktorn och sådana grejer. Och det var ju typ det att innan du kunde liksom distribuera spelen digitalt, så var det ju typ GameStop och liksom, alltså spelaffärer som egentligen bestämde vad som fanns på hyllorna. Så att du hade liksom, fanns det på hyllorna då kunde du köpa det, och sen när det försvann så kunde du inte köpa det längre. Och då var det liksom också så att då hade du liksom här AAA-spelen då, eller liksom här liksom dyra produktioner, och sen hade du en hel del liksom den här mindre budget, alltså som vi kallar dubbel A då. Det var liksom det som var utfyllnad egentligen, och då kunde du liksom spela sådana spel, och liksom, de behövde inte sälja så mycket, och det, liksom alltså det kunde gå runt. Och sen med digital distribution så liksom, ja, då hade du de här jättehöga produktionsvärdena, och sen så kom indie-spelen upp som egentligen pushade ut dubbel A-spelen. Liksom för att helt plötsligt blev det så att det blev som en liten maktbalans där, eller en maktstörning kan man säga. Och sen så fortsätter ju bara priserna och sånt att öka, så AA försvann ju helt, och det är först nu på senare år liksom det börjar komma lite mer åt det hållet, men de har ju typ en lika stor budget som typ AAA-spel hade förr. Så jag tyckte bara var en så här intressant grej liksom att man tänker kanske inte så vad, liksom, vad digital distribution gjorde med liksom sättet vi konsumerar spel också. Och speciellt nu då så påverkar det mycket, för att nu behöver du inte ens köpa nya spel egentligen. Du har dina spel, du har spelat i x antal år, och du kan spela dem hela tiden, oavsett vilken plattform du sitter på. Alltså, du liksom, det har vi ju sett liksom, att folk köpte liksom inte, nu är PS5 har sålt väldigt bra, men det är liksom så att det tar tid för folk att gå från en maskin till en annan, för att om du ändå bara spelar Fortnite så behöver du liksom inte hoppa upp till en PS5 och en PS4 till exempel. Så det har gjort liksom att det är så himla svårt. Samtidigt som det har blivit lättare för vissa då att släppa spel, exempelvis. Så ja, det var spännande att höra från någon som har varit med liksom från början och liksom prata om hans liksom syn på allt.
Ja, du precis nämnde ju det med att det är ganska lätt att släppa spel idag. Till och med vi kanske ska släppa vårt spel på Steam.
Ja.
Och det är ju alltså väldigt tillgängliggjort med till exempel plattformar som Steam och itch.io och liknande.
Mm. Ja.
Bara det att det är gratis att lägga upp på itch, och det kostar typ en 1000 lapp tror jag att lägga upp på Steam.
Det är inte så farligt, 1000 spänn.
Nej, det är inte alls så farligt. Men då kan man ju också göra skillnad på hur det är att lägga upp för ett företag och sen lägga upp kanske för en privatperson då.
Ja, men precis.
För det kan ju fortfarande vara mycket för en enskild person. Men vi är ju ändå ett gäng som delar på summan, så det blir liksom bara en spottstyver per person.
Ja. Men ja, ah, gud ja. Det är spännande. Men Adam, du har ju spelat ett nytt spel i veckan. Du har ju spelat Subnautica 2.
Ja, Subnautica 2, efter allt legal drama så har det äntligen släppts i early access. Jag har spelat ungefär 5 timmar. Jag tror inte jag kommer spela så mycket mer innan det är mer uppdaterat. Men de första intrycken ska jag säga att det är positivt, faktiskt. Mm. Hela storyn är inte där. Så om man vill hoppa in och börja spela storyn då, avvakta. Det är inte värt att göra det idag. Men det är fortfarande ganska många system på plats. Och om vi säger det som är förbättrat från Subnautica 1, som jag har hunnit märka. Basbyggandet är mycket mer flexibelt. De har ju lagt mycket energi på det här med att man kan typ forma sin bas under vattnet där. Mycket mer flexibelt. Man kan dekorera mer och man kan sätta ut fönster i olika former och platser och sånt. Så där har de byggt ut väldigt mycket systematiskt. Sen har de också lagt till flera typer av olika uppgraderingar. Och lite mer tiered system. Till exempel ens karaktär, den dykaren man spelar som. Man kan också välja olika utseenden och sånt. Kan uppgraderas till exempel med olika, vi kan kalla det perks, men det är typ abilities. Till exempel en dash ability, så jag kan trycka shift så jag kan försöka liksom dasha undan om en arg fisk försöker bita mig. Eller en passiv perk som gör att om jag är helt still på en plats, typ jag sitter och scannar någonting och så, så förbrukar jag inte lika mycket syre, till exempel. Så där tycker jag det är ganska intressant. Det är än så länge inte lika bestraffande som originalet. Till exempel basen jag byggde, jag kunde bygga hur som helst utan att tänka på structural integrity eller något sånt. Medan i första Subnautica, man bygger sin bas, djupet avgör till exempel hur mycket basen tål och man måste förstärka basen och liknande och tänka på hur den är byggd och sånt för att den inte ska liksom börja spricka och kollapsa. Sånt.
Är det sånt som du tror att de kommer lägga till, eller är det liksom bara så att när vi har gjort det lättare för att...
Jag tror att de fortfarande testar saker, så jag tror de kommer lägga till det. Jag ser ingen anledning till att de inte har det, om de inte bara vill göra det mer, lite mer casualized kompisspelande för co-open och det. Så jag hoppas nästan att de lägger till det. För det känns lite lätt annars. På sätt och vis. De har också förbättrat till exempel biomer. Lite att vissa resurser. I första spelet. Där förutom typ fiskar. Om vi säger att du har plantgrejer. De växte inte tillbaka. Så vissa resurser var man till slut, om man spelade väldigt lång tid, var man tvungen att simma väldigt långt ut för att hitta grejer för att typ bygga nya batterier eller liknande. Nu kan man ladda batterier, så det är inget stort problem. Så med ett exempel. Saker liksom kunde förbrukas. Nu är en hel del av resurserna att liksom växa tillbaka. Sådana här plantresurser och sånt. Så där känns det lite snällare på sätt och vis. Så det är lovande. Jag är mest glad över att prestandan är okej. Okay. För jag kör på high settings, det är Unreal Engine 5. Och 1440p, ingen uppskalning, flyter på för det mesta liksom 60 fps utan problem. Och jag var orolig för att det skulle vara jank och laggigt med Unreal Engine 5. Steam Deck däremot, det är väldigt fussy.
Ja, jag fattar.
Där är liksom bara, okej, vilka inställningar är direkt förinställda på Steam Decken? Low, 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 okej. Okay. Och TSR, Unreal Engines egna uppskalning, 50%. Så det är 400p som är uppskalat. Och jag bara, det ser väldigt mjukt ut.
Men för den som är oinsatt, vad är det för rättslig diskurs som har varit kring spelet?
Vilken utgivare var det nu igen? Var det Krafton? Ja. En chef på Krafton frågade ChatGPT, hur slipper jag betala bonus till de här utvecklarna? Och försökte hitta på bullshit-anledningar att tvinga ut ledarskapet från studion.
Men kära någon.
Ja, för det var ju typ att de hade... För de ville egentligen släppa det här spelet i Early Access mycket tidigare. Redan förra året, va? Tror jag.
Ja, det var förra året.
Och Krafton, alltså det var liksom så här, nej, det fick de inte göra just för att de har ett jättekonstigt avtal hur de här bonusarna ska liksom betalas ut beroende på hur mycket spelet säljer och vart det hamnar. Så de har liksom, det är olika tiers liksom, beroende på vad det hamnar försäljningsmässigt. Och de vill inte göra det.
Nej.
Så de försökte hitta sätt att förhindra det och egentligen så sabotera för sin egen spelstudio. Och de vdn för vad heter studion?
Unknown Worlds?
Ja, fick ju liksom sparken va? På grund av det. Och Crafton förlorade målet just på grund av också att de här liksom ChatGPT, alltså, och ChatGPT var typ så här: vi rekommenderar inte att du gör detta liksom, för att det är, han bara såhär, körde på ändå.
Inte ens ChatGPT ställer sig bakom det.
Nej, precis. Och han var typ såhär, jo men om jag verkligen skulle vilja, hur gör jag? Och liksom, alltså, snacka om amatörmässigt liksom.
Ja.
Och nu är ju vdn, ursprungliga vdn är tillbaka då på Unknown Worlds. Och de släppte i princip spelet i Early Access väldigt kort därefter liksom.
Ja, och spelet sålde 1 miljon kopior på en timme. Och på 12 timmar 2 miljoner exemplar.
Ja. Så att, ja.
Så det verkar lovande framöver med Early Access på det spelet.
Ja, verkligen. Var första spelet också Early Access?
Ja, första spelet var Early Access. Och jag kommer ihåg, jag förköpte det. Jag kommer inte ihåg när, men det var ett bra tag innan. Jag förköpte det och så spelade jag det lite och det var Unity, det var väldigt jank och så på den tiden. Och jag bara, men det verkar coolt. Jag återkommer. Och sen gick det något år eller något sånt. Och sen bara version 1.0 släppt. Och jag var så, det var en sån här period när jag var väldigt nere. Jag hade inte lust att spela mycket, jag tyckte ingenting var intressant. Och så bara, okej, jag har betalat för skiten. Så satt jag med spelare och blästa igenom över 30 timmar på en helg.
Oj, jävlar.
Jag var helt beroende av det. Och det var också, det var så jävla spännande. Jag är rädd för havet. Om jag inte ser botten så kliver jag ur poolen liksom. Jag bara, nope. Jag djuphavsdykning är ingenting för mig. Så när jag liksom hoppar in i min ubåt och ska liksom ner i djupet. Och så bara, min ubåt klarar bara 900 meter. Och jag ska ner 50-100 meter till. Jag måste lämna ubåten. Och man hör den här tryckande musiken. Och man ser knappt mer än 5 meter framför sig. För det är så mörkt. Man bara...
Havet är fan läskigt alltså. Man måste kolla på liksom riktigt djupa delar av haven. Liksom. Alltså det är ungefär lika ogästvänligt för oss människor som yttre rymden.
Ja. Jag hade nästan hellre åkt ut i yttre rymden än ner till havets botten.
Ja, det är några riktiga fulingar som bor där nere alltså.
Ja.
Ja, i rymden har du inga krakens och Cthulhus. Ja, precis vad vi vet.
Så första Subnautica har en viss plats i mitt hjärta. Och jag kommer ihåg när jag fick Oliver att testa Subnautica och det kom en sån här Reaper Leviathan i området. Jag bara, undvik den! Och Oliver bara åker fram till den och bara, vad är det här?
Jag vill ju kolla på den.
Den bara direkt biter ihjäl dig.
Ja, jag dog direkt. Men om du liksom sätter mig i en ubåt och bara, det är ett enormt jävla monster här, då åker inte jag åt andra hållet. Alltså, jag måste ju se det jävla monstret.
Ja, jag tror
jag hörde liksom något rytande.
Åh, kolla där, att jag måste peta på
ja,
det.
Ja, men jag tror att när jag och Robin spelade
I'm gonna fuck with
Amnesia. vi spelade Amnesia. Alltså, vi kom inte långt. Alltså, fy fan vad läskigt det var. Men han var ju väldigt inne så här typ att när man är i mörker så höjs ju ens insanity. Och man börjar se typ larver och sådana där grejer. Och han bara, vi står bara här och så ser vi vad som händer liksom.
Ja, vi kollar vad som händer.
Och jag är ju helt tvärtom. Jag bara, jag vill inte ens veta vad som händer. Det där ser farligt ut. Jag har liksom en självbevarelsedrift när jag spelar. Så att det är liksom bara så här, jag bara, nej. Och samma sak, han bara, men om vi ser monstret så behöver vi inte vara rädda för det längre. Och jag bara... Nej, vi ska inte se monstret. Det är liksom för läskigt.
Det är faktiskt sant, för att det var typ det tipset jag gav till Adam när han inte klarade att spela Resident Evil 2 så fort Mr. X kom.
Det kvittar mycket jag ser på honom. Han jagar mig fortfarande.
Men jag bara, alltså, bara kajta honom runt ett fikabord i typ 5 minuter så är han inte läskig längre. Liksom.
Johan när du märker är jätteläskig.
Han kan inte hoppa över det jävla fikabordet. Han måste gå runt det som en jävla idiot.
Fast samtidigt, det är lite hela grejen när man spelar skräckspel, det är det att du ska liksom, alltså jag spelar ju skräckspel för att jag vill ju vara rädd. Mm. Och så när sen när den försvinner, den känslan, då tycker man inte att då är det inte lika kul på ett sätt längre. Man vill liksom, det är ju som den spänningen som är liksom så här, uff, oh, gud.
Ja, det, man behöver liksom inte förstöra det för sig på det sättet. Nej.
Så att det är liksom, det är typ som Alien Isolation, liksom att när man inte riktigt visste hur AI fungerade, då var det ju superläskigt.
Mm.
Och sen som att
den AI gjorde ett jävligt bra jobb med att hålla det på tårna. Mm. För att det är liksom, ja. Jag har sett den xenomorfen göra saker, typ min tredje genomspelning, som jag aldrig sett den göra de första två. Liksom.
jag glömmer aldrig när det är en sektion i Alien Isolation. Man ska typ gå och stänga av sektioner. Och jag bara, alien är inte här. Mina karaktärer pratar med mig. Det är en NPC i ett rum längre bort. Ja, det är ingen alien här. Bara går och bara klampar runt och drar i spakar. Och så bara vänder jag mig om så ser han. Alien bara går runt ett hörn. Och jag bara, han har varit här hela tiden.
Ja, för du vet ju aldrig exakt. Liksom, första gången du spelar, du vet ju aldrig exakt när liksom, den är på spelbrädet med dig.
Nej.
Liksom, och du känner dess närvaro långt innan den faktiskt dyker upp i spelet.
Jag har ju den eleverade versionen av Jimmys självbevarelsedrift. Jag har ju den självbevarelsedriften att jag inte ens spelar skräckspel för det mesta, för jag tycker ju att det är för obehagligt.
Du bara,
jag kommer ihåg när jag spelade Bioshock Infinite och lyckades bli så rädd så att jag skrek rakt ut. Alltså jag är förvånad över liksom att ingen granne kom och knacka på. Det var ju i det här läget där man ska stänga av på två olika ställen. Och så vänder man sig om. Och så står det en sån fiende med tuta på huvudet bakom en.
Ah,
alltså jag vet ju nästan ner mig.
En sån här callback till när det händer i första Bioshock också. Fast då är det inte en snubbe med en tuta på huvudet.
Det är värre än en tandläkare.
Tandläkaren.
Min syrra är också en riktig sån här räddhara när det kommer till spel. Alltså då kan jag tänka att vi spelade Super Mario 64 i spökhuset.
När pianot börjar hugga.
Nej, inte pianot. Det finns ett ställe där det finns massa sån här typ kistor liksom på rad. När man typ är ute på kyrkogården. Och går man nära en sån kista så ställer den sig upp. Och hon gjorde ju det, den ställde sig upp. Och hon alltså gallskrek verkligen. Det verkligen såhär...
Är de så, två grejer som jag tycker folk liksom tar upp som är läskiga i det spelet, eller för någon som är typ liten när man spelar, det är ju pianot eller de här ålarna som kommer ut i hålen på undervattenbanorna. Jag kommer inte ihåg de kistorna. Men det var också lite såhär, ursäkta, vad säger du?
Nej, säger du. Du är fortfarande på samma grej.
Jag tänkte på Ocarina of Time med Rededs.
Ja, oh, fy fan.
Som liksom
är
bara skriker
alltså.
Och gör att man blir paralyserad. Och så hoppar de upp på dig och börjar jucka dig i ryggen. Man tar skada. Man bara, vad fan, släpp mig! Och så liksom, man hamrar på alla knappar, de släpper. Och så skriker de till igen och så blir man paralyserad. Man bara, vad
fan! Ja, de är fan obehagliga alltså.
Vad heter den jävla undead-bossen eller något sånt nästan som var i under kyrkogården i Ocarina of Time?
Ja, Bottom of the Well. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är typ massa armar som sticker upp ur marken. Så här kritvita beniga armar som tar tag i den när du går förbi och då spånar den. Och så kommer du fram och den kan liksom öppna käften som en jävla kobra typ.
Ja, jag tyckte den var creepy as fuck och då spelade jag ändå liksom 3DS-versionen och var några år. Liksom.
Du var några år.
Ja, jag tänker inte specificera, men någonstans över 20.
Men det är samma sak med typ händerna i Twilight Princess, är också sjukt obehagliga liksom när de jagar den.
Mm.
När man är i Twilight Realm.
Ja, men händer kan vara obehagligt.
Åh, fy fan!
Händerna är Elden Ring.
Ska du säga först?
Elden Ring i händerna alltså. Alltså de, och inte nog med att de också så här, liksom, de ser ut som spindlar. Fy fan, väckligt.
Jag menar faktiskt väldigt bokstavligt. Apropå det här med att jag är ju kallas Sten. Min kompis West var över jättesent en kväll och skulle vi spela Until Dawn. Och i och med att jag är en räddhare så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Och då tyckte han att det var en jättebra idé att i ett pressat läge nypa mig i benet. Så att jag liksom skrek ett skrik som ekade i hela huset.
Mm-hmm.
Det var ett så här gammalt hus som jag bodde i också, som var så här för detta musikaffär. Så jag är väldigt överraskad över liksom att de som hade sitt sovrum vägg i vägg med mitt vardagsrum, snedstreck sovrum, snedstreck matrum, snedstreck allrum, skulle man kunna säga. Att de liksom inte typ ringde polisen, mer eller mindre, för att jag skrek så himla högt. Och sen så dröjde det ungefär 3 minuter och så blev vi båda skrämda och skrek rakt ut samtidigt.
Man hör ändå skillnad på någon som skriker över att de blivit överraskade av någonting och någon som skriker för att deras man har på att puckla på dem. För att jag har hört båda två.
Då är det ju polisen. Skrattar också. Jag har hört båda två.
Det är på kärringarnas onteg.
Ja, hon hade käftat.
Ja, det var Fredriksson som ger på sin kärring idag igen. Det kan vi skjuta i.
Nej, men då var det flera grannar som hade ringt polisen. Så att,
hon blev överraskad hela tiden. I flera timmar.
Consecutively liksom.
Jävlar vad överraskad de blir konstant. Fan vad läskigt att vara där inne. Ja, nej.
Jag ska börja säga, det är scoop nu från Jason Schreier. Herman Hulst från PlayStation har tydligen bekräftat nu Town Hall på PlayStation att alla deras narrativa singleplayer-spel kommer förbli PlayStation-exklusiva, så de backar från PC-fronten där.
Mm. Men deras spel hade ju sålt ganska, alltså inte sålt så bra på PC heller.
Det gick bra i början, nej, men deras senare versioner har inte sålt så bra.
Mm. Så att det är ju lite så här, för att det, jag förstår ju den delen med tanke på att när man väl börjar släppa det på PC och konsolerna är så dyra som de är idag, så liksom om du redan sitter på en PC, varför skulle du köpa en PlayStation? Så att det minskar ju faktiskt värdet på din egen plattform.
Mm. Sen kan jag tycka att om vi säger att det kommer remasters, kanske man kan släppa dem på PC. Men då dröjer det ändå ett bra tag, om det inte är The Last of Us.
Nej, men då släpper The Last of Us typ varannat år. Så att
det, ja, det är det liksom jag menar. Så det är ett dåligt exempel. Men andra spel får ju inte efter 3 sekunder.
Jag tror att liksom om man börjar sälja sina spel på andra plattformar och det inte bringar in tillräckligt mycket pengar för att liksom göra det värt det. För det är som du sa, det blir ju oundvikligt liksom att man försvagar sin egen plattform ifall man börjar släppa på flera format. Det är det Xbox, ja, alltså, har gjort.
Precis, vi har ju kvitto på det redan.
Ja, precis. Och i Xbox fall så kanske det var så liksom att ja, men vi tjänar mer pengar på att släppa det på flera plattformar än vad vi gör på våran svaga plattform. Liksom. Mm. Eftersom att de kanske så liksom, ja, men vi säljer ju inte konsoler ändå. jag vet inte hur den datan ser ut. Men.
Sen har de ju också liksom, alltså Microsoft i Windows. Liksom. Mm. Så att liksom det liksom, det kanske förfaller sig mer naturligt där. Sen vet inte jag hur datan ser ut liksom, hur mycket säljer deras spel faktiskt på PC, alltså om man räknar bort Steam, om man bara tänker på liksom Xbox Game Store.
Alltså jag tror inte det är många som köper spel på Microsofts butik. Jag kan inte föreställa mig någon medvetet lägger pengar i den butiken.
Men jag tror ju att det var så att när de väl började släppa sina spel på PC så fanns det ju en ganska liksom, det fanns ingen anledning då för dem att köpa en Xbox One, utan de bara såhär, men de kommer på PC, så då kan jag köpa dem där om jag vill spela dem.
Mm.
Sen är det inte det, och det är inte det enda problemet Microsoft har haft. Alltså Xbox One var en jävla fuck up från start. Mm. Hade de bara fortsatt liksom så här, som, alltså, det här är nästa 360. Den fungerar som din spelkonsol kan tänka sig att den ska fungera.
TV.
Då hade det förmodligen också varit annorlunda. Alltså, DRM-grejen tror jag sänkte dem absolut mest. Den var så dum.
Mm.
Så att ja, så det var verkligen liksom...
Ja, spinka armar.
Vilket jäkla misstag. Jaha.
Okej.
Okay. Sitta och spänner sig själv.
Sitter och kollar i webbkameran och bara, fan. Så här, plufsig mage och pinniga armar. Peak male condition.
Vi ser inte din mage dock.
Nej, jag gör...
Åh gud. Ja, nej men Sen vet ju inte jag liksom också om det beror på liksom att okej, men om när Steam släpper sin Steam-maskin och man på något sätt känner liksom där att okej, men helt plötsligt börjar liksom, vad ska man säga, då den traditionella PC-marknaden invaderar liksom vardagsrummen, men jag vet inte liksom om det är någonting.
Jag tror det snarare egentligen är att konsolmarknaden sakta ner och det inte direkt kommer snabba upp framöver. Så då behöver de ha varenda incitament att få folk att köpa konsoler som möjligt.
Ja, absolut. Och som sagt, för att hålla värdet i deras plattform. Liksom.
Mm. Hade PS5 sått ut att sälja 100 plus miljoner konsoler liksom, på sin generation, så hade det nog varit så bara, ah, men extra pengar gör ingenting.
Men är de inte nära nu? Är de inte på 90 miljoner skeppade konsoler? Jag har för mig att det kom upp någon sån. Jag har för mig att det kom upp någon sån för någon vecka sedan kanske, om jag inte minns fel.
Sold units 2026.
Jag tror inte det är... Ja, här nu står det så här. Här står det. PlayStation 5 Sony has now shipped 92.2 million PS5 consoles. Okej, det här var i 5 februari 2026.
Mm.
Och sen har vi... Ja, för här är senare... Okej, det här är från VG Chart, så att det tar med en nypa salt. Men då står det 93,7 miljoner units fram till mars då, 2026. Så att den är ju... Och det är skeppade, inte sålda. Så att den är ju liksom inte långt ifrån.
Däremot, vi ska se här hur många PS4 såldes. 117. Det är inte så långt ifrån ändå.
Nej, men sen å andra sidan, sen kan man också fundera så här att om de inte hade behövt höja priset på PS5, alltså hur mycket hade de kunnat sälja då? Vad hade hänt om de hade släppt en maskin som är mycket billigare än dagens PS5? En PS5 Slim eller vad man nu skulle kalla den. Hur mycket hade den sålt då?
Mm.
Så att, och som sagt, och vi vet ju inte hur det ser ut när PlayStation 6 kommer heller, för att nu är det så här att okej, PS5 såldes ju in efter PS4 som hade liksom en rad liksom otroligt starka titlar liksom. Medan PS5 man har inte alls legat på samma sätt.
De höjer ju PlayStation Plus nu i utvalda territorier nu.
Uh-huh.
Typ 1 euro eller något sånt.
Ja, allt blir dyrare hela tiden. Det skiter. Jag har också spelat ett nytt spel den här veckan. Jag har faktiskt spelat Forza Horizon 6.
Mm.
Den oskyldig Jimmy har spelat Forza Horizon 6. Jag vill bara göra ett inspel direkt, för att det här var ett fantastiskt litet ögonblick i vår vardag igår när Jimmy, som har suttit och spelat det här hela helgen så fort han har fått möjlighet, hade fått en ny färg på sin bil.
Man köper en bil, så kan man lägga till sån här användarskapade liksom skins till bilen. Och istället för att köra liksom en typ så här är en blå bil, så brukar jag alltid ta något sånt, för det kan vara ganska kul. Och då såg jag en väldigt, alltså, och så här, man ser den här liksom rutan ganska liten liksom, men det var en väldigt snygg svart och röd färg på den här bilen.
Mm. Men det var så här, vad Jimmy såg, jag tyckte den hade en fin färg. Som alla andra såg, det är animebrud på sidan.
Det är ingen så här liksom 18 plus bild, utan det är liksom en karaktär från Kill la Kill.
Och det står det är Waifu nästan Hunters 18 plus där bak, och så ja, är den sponsrad av Marlboro.
Påklädd Kill la Kill karaktär.
Alltså är det när hon är sin Kill la Kill outfit?
Nej, alltså man ser i princip bara alltså ansiktet.
Okej, okay.
Så att det är liksom, det är inte liksom så här typ anime titties och liksom bara upp i ansiktet. Men som sagt, på baken av bilen så står det
Waifu Hunters.
Och sen är det Marlboro-logga på sidorna också.
What the fuck?
Ja, jag vet, men liksom det var en fin färg. Alltså det var röd och svart. Jag bara, det är så bra. I preview, alltså du kan liksom inte se hur skinnet ser ut på hela bilen och liksom undersöka innan du laddar ner, utan du måste liksom trycka för av den lilla
rutan. Kan du inte göra det med egna liveries i spelet?
Jo, det kan jag, men det orkar inte. Jag vill racea, jag orkar inte sitta liksom där och hålla på med liksom och göra mina egna skins.
Waifu Hunter, here we go!
Alltså, det är min snabbaste bil av Waifu Hunter.
Ja, men det var otroligt.
Min bil har en jävla tramp stamp. Alltså.
Ja, men verkligen. Också på baken har den en tramp stamp.
Ja, precis.
Bokstavligen.
Så att,
ja, men det var så otroligt. Du bara, åh, kolla vad fin min bil är. Jag bara så här, vad står det, sa du?
Så den kör jag runt med och visar upp mig. Men ja, jag har spelat en kanske en 15 timmar nästan, tror jag, Forza Horizon 6. Utspelar sig i Japan denna gång, vilket är ju liksom kul. Jag tror att folk har liksom pratat om att de vill liksom se spelet i Japan ända sedan typ spel 2 åtminstone.
Men känns inte det lite grann som att det är önskemålet för alla spel?
Jag vet inte, alltså jag tror det kommer bara till liksom att Japan har ju en rätt så stor bilkultur, så att jag tänker den liksom i bilkretsar så är det ganska stort. Och sen när man liksom då tänker typ Assassin's Creed och sånt man har haft i Japan, så är den historiska kontexten som är spännande.
Jo, jag vet. Men sen så är ju Japan otroligt populärt just nu.
Ja, men så är det. Så här. Men det är inte så att jag ska säga, åh, Call of Duty, hoppas de åker till Japan. Liksom.
Det gjorde de ju också, mer eller mindre.
När då?
Nej, det senaste spelet.
Gjorde de?
Ja, men det finns lite influenser därifrån i det spelet, absolut.
Ja, men är de i Japan?
Nej.
I vilket spel?
Senaste Black Ops 7.
Ja, vi spelar inte mer än första banan, så vi vette fan.
Nej,
jag har inte heller spelat klart den kampanjen, så de kanske kommer dit sen. Men det finns ju några banor som helt klart är åt det hållet.
Mm. Så...
Men ta ett spel som Cyberpunk, som är, alltså det utspelar sig i USA, men det är Japantown och det är Arasaka och det är extremt Japan kulturellt influerat.
Mm. Ja, men hela cyberpunk-genren är ju typ det.
Mm. Mm.
Det är väldigt influerad av asiatisk kultur. Men det är en av de roligaste liksom grejerna just med det här i Japan, eftersom vi var ju i Tokyo i höstas. Mm. Det är ganska liksom kul också att försöka liksom se så här, för att kartan här, det är liksom inte hela Japan, utan du har ju liksom, de har ju liksom en liten version av Tokyo. Och sen är liksom omkringliggande landsbygd, och sen så får man liksom se lite med mellan fingrarna liksom hur saker och ting sitter ihop. Men det är liksom, man, det känns så att man liksom känner igen liksom små husen, och man ser såna här små truckar liksom som är väldigt små.
Får man racea i sådana små truckar?
Jag har inte sett än om man kan racea just med minitruckarna, men liksom det finns ju en. Jag har inte utforskat alla bilar liksom som finns. Just nu har jag bara liksom fokuserat egentligen på att racea så mycket som möjligt. Men det känns också lite så här lite weird. För att eftersom den här Horizon-festivalen då liksom som har åkt då världen runt till olika ställen, eftersom varje spel har en ny karta, så det känns lite weird ibland liksom att, för det känns verkligen som att de turistar i Japan snarare än att nu är Horizon-festivalen, nu är det en japansk festival, utan det känns som att de är liksom också där lite som turister. Så du har ju liksom, du har de här vanliga radiokanalerna som är med, och det är liksom så här amerikanska röster på dem, och du har ju någon japansk kanal, men det är liksom inte...
Det har varit askul om istället för alla de här kommentatorerna som man har på Horizon-festivalen, så har du japaner som
jag hade nästan velat ha liksom så här, typ att man får typ höra allt på japanska liksom. Det hade jag inte, jag tror, sen så kan jag säkert ställa in språk eller någonting sånt också, men det hade varit lite kul att kunna göra det. Liksom så typ att, fan, det hade varit coolt om de bara hade haft japansk musik liksom, på radiokanalerna. Och ingen liksom, av de här andra, typ Röyksopp och Taiko och liksom, de här andra liksom, banden som typ, har hängt med också i de olika spelen. Liksom, för att sätta de vibesen. Bara för att liksom, kännas mer, vad ska man säga, autentiskt. Samtidigt som jag inte alls kände samma sak när man typ kört i Forza Horizon 5 så här, i Mexiko, bara jag vill bara ha mexikansk musik liksom, inte vara någonting annat, men
bara Maria band.
Ja, eller liksom så här, när man är i Australien så man är bara australiensisk, det är liksom så det är liksom
så här, japansk trash talking någon åker förbi och bara oh, hello, you're homosexual.
What the fuck.
Du får ge dig själv.
Nej, gud. Det är
ju spray.
Ja. Det jag undrar, Jimmy, för att det du alltid bitchat om med de här spelen sen första spelet är att progression-systemet liksom, att hur du tävlar i de här,
ja,
här eventen, hur känns det här?
Det är bättre men fortfarande inte bra. Det är liksom, alltså nu är det ju så att jag tror, vad är det, Forza Horizon, bara 3, 4 och 5 där, liksom, när du kommer till race så kan du i princip göra om racet hur du vill, så det kan alltid passa liksom din bil du har. Så du kan ställa in det så. Och här är det liksom, när du kommer till racen så är de liksom låsta. Du måste först spela racet som det är tänkt att spela. Alltså som de har bestämt. Liksom, att det här är typ amerikanska muskelbilar, eller här har vi liksom här, det här dirt race och du måste använda en viss bil, det här bilar från det här årtiondet och liknande, så måste du spela det först. Och sen när du har klarat det racet, då kan du spela om det och då kan du ändra dina regler. Liksom. Att, men nu vill jag att vi bara ska köra typ jag vet inte, en dune buggy eller vad som helst. Och typ ändra klasser och sånt. Så det kan man inte göra från start, utan kan göra här. Men sen har du det här problemet om att det inte riktigt känns som en tävling, och det är egentligen bara första spelet som har gjort det. För där var det så att du kom ju till Horizon-festivalen, din plan var liksom att bli nummer ett, och sen så tävlar man sig liksom upp genom graderna. Och här har de ju liksom så att man liksom, från första början så känns det inte så att, ja, men du är en helt okänd liksom person som kommer in hit, och du har liksom ingen bil ens när du är där, när du ska starta Horizon Festival. Då tänker man, ah, men fan, det här kan riktigt bli nice. Så får man kanske så här, köpa en bil och sen så får man liksom bli progressivt bättre. Nej, du får tre bilar direkt som du liksom får köra runt i. Och sen har de här wheelspins och allting. Så att jag har ju nästan 100 bilar i mitt garage. Jag har typ köpt tre. Så att det är liksom, jag hade ju hellre sett att okej, men du är ny på den här festivalen, du får komma hit, du får en jävla skitbil i typ D-klassen, och sen så får du liksom tjäna ihop pengar och så tills du kan köpa bättre bilar så du kan köpa större race.
Need for Speed, Most Wanted är det bilspel som har haft bäst progression av alla.
Jag kommer inte ihåg hur det var i Most
Wanted. Det är linjärt. Man racear, besegrar nästa i listan, får hans bil, racear, uppgraderar, skaffar snabbare bilar, nästa på listan.
Ja, och det är ju ett bra sätt att göra det på. Liksom att så här, man får jobba med sin bil. Nu kan jag liksom säga att om jag tycker att ett race är för svårt för att jag inte har tillräckligt bra bil, då kan jag ju bara köpa en ny bil. Mm. Eller typ tuna upp dem så att de blir bättre. Så att jag känner liksom, jag har inget band till min bil. För jag minns ju också det, typ när jag spelade Need for Speed Underground 1 och 2 till exempel. Då började man med en jävla skitbil och sen fick du tjäna ihop pengar så du kunde liksom göra den bättre. Och sen när den inte räckte till längre, då fick du köpa en ny bil som kan bli ännu lite bättre. Och det är så jag önskar att Horizon var också. För det är ju en tävling. Alltså det är, i grunden är det ju en tävling. Sen har det liksom, serien har ju egentligen blivit bara en sak att det är kul att köra bil. Och det vinner ju mycket på det, att det är kul att köra bil.
Ja, det känns lite som ett bilpartyspel på sätt och vis.
Ja, faktiskt. Även om det är lite mindre party i det här spelet än vad det har varit i de tre senaste spelen innan det.
Mm.
Men sen så tycker inte jag att det erbjuder speciellt mycket nytt. Och det tycker jag också är lite synd, för att jag hade gärna sett liksom att man har lite mer olika race-typer som liksom kräver lite mer av dig som spelar. Liksom, ett av mina favoritspel, det är ju Need for Speed Underground 2. Mm. Och där var det så att du hade ju liksom vanliga race som spelades på ett sätt. Och sen hade du drag race och där fick du liksom växla och sånt. Du liksom blev tvungen att växla och hålla på. Även om du inte liksom då kunde styra bilen helt. Alltså där körde man ju nästan på liksom en linje. Och sen så fick du bara bli bra på att växla. Och sen hade du drift race som du skulle drifta och få poäng på. De spelades liksom helt annorlunda. Men här så spelar allting väldigt mycket samma. Det är liksom, ja, det finns drag race här. Men det är liksom, det är inte som att det kräver att jag lär mig något nytt. Jag måste bara ha en bil som liksom typ klarar av att accelerera väldigt fort. Men jag kan ju liksom fortfarande bara starta och hålla in gasen typ.
Mm.
Så det är lite synd. För att de har gjort tidigare i alla fall. Så första spelet hade ju ett rally-expansion. Så spelades annorlunda från huvudspelet. Jag tror rally-expansionen i, kan det ha varit i fyran eller någonting sånt. Som också var liksom mer åt, som man spelar liksom annorlunda. Och jag hade önskat att de gjorde lite mer i grundspelet på en gång. För att de senaste spelen så har det har liksom inte riktigt hänt så mycket. Om man tänker, det första spelet var ju liksom att själva tävlingen, hela konceptet var liksom nyss att det här Horizon, det är en festival, ett open world racing-spel och istället för att det känns som ett arcade racing när du kör bilarna så känns det mer som ett simulator racing-spel liksom i tyngden i bilarna.
Mm.
Vilket gjorde att det var det som var speciellt. Sen tvåan så blev det ju liksom mer den här sociala framingen av spelet. Liksom det var, du ska åka på roadtrips med kompisar och då åkte man liksom mellan racen liksom tillsammans i en konvoj liksom andra. Så det var liksom,
jag tyckte det var jättecharmigt i tvåan.
Det var jättecharmigt. Tvåan tycker jag dock sämst om. Men liksom, det var liksom så att okej, men nu är vi klara med det här racet i den här kuppen eller vad som helst. Och nu drar vi liksom typ 8 pers och så kör vi till nästa kupp. Trean, det var ju då liksom egentligen, trean la ju verkligen grunden för hur serien är idag. Det är liksom, du ska kunna göra vad du vill, hur du vill. För att då blir du liksom, du blir den som styr över festivalen. Och där var det också, du kunde ägna blodpint, du kunde liksom göra allt som du ville själv. Och trean håller jag väldigt högt. Jag tycker att trean är liksom det näst bästa spelet. Väldigt rolig och bra karta liksom. Fyran introducerade ju säsonger, även om inte det är liksom mitt favoritkoncept. Men liksom det vore nytt. Och sen femman liksom, femman och sexan är liksom mer av det egentligen. Och även här i sexan då så ska det också vara säsongsbaserat. Så att just nu är det vår i spelet och sen antar jag på torsdag tror jag de har brytpunkten och kommer det bli sommar och så kommer det liksom vara, det är en ny säsong per vecka. Och det finns inget sätt du kan styra över säsongen heller. Du kan inte hoppa in liksom i en server och säga att nej, men nu vill jag spela vinter. Och så kör man vinter, utan det är liksom de som bestämmer. Och det tyckte jag redan i fyran att det var lite synd. Att det liksom, att är det så att jag inte vill spela vinter och det, om man är på vinterveckan, då är det så här bara, ja... Ah, det är inte så kul liksom.
När jag försökte spela fyran var det alltid liksom, åh, jag ska nog hoppa in och köra lite fyran. Och så bara vinter bara...
Ja, och det kan ju vara kul att köra. Alltså jag gillar vinter i spel och sånt. Men liksom jag skulle gärna vilja ha det valet liksom, att nu hoppar jag in och nu är det vinter. Eller liksom att jag antar att det är tillräckligt många spelare som spelar Horizon för att liksom du ska kunna ha fyra liksom. Alltså du ska kunna välja liksom vilken årstid du vill hoppa in i och sen hoppa in och köra det med andra spelare också.
Mm.
Men sen är ju faktiskt det, alltså Japankartan är väldigt bra, för det är liksom mycket mer höjdskillnader och sånt, och sen så de har ju pratat mycket om liksom att ja, men Tokyo är liksom den största staden vi har gjort, och det stämmer ju. Jag tycker inte att någon av städerna i de tidiga Horizon-spelarna var speciellt kul att köra runt i. Alltså det roliga är ju att köra ut det liksom i liksom på landet, liksom grusvägar och mellan berg och skogar och allting sånt. Jag har aldrig varit förtjust i stadskörningen. Men vilka städerna är oftast ganska små och tråkiga. Och liksom, de är inte speciellt kul. Men här är det riktigt bra. Alltså det är liksom, det känns kul att köra runt liksom i Tokyo, de kallar det Tokyo City då. Mm. Och liksom så här, att där, köra under liksom motorvägen som går över. Och det är liksom väldigt, väldigt stora nivåskillnader på allting. Och speciellt eftersom vi hade varit i Japan i höstas, så är det man bara så här, det känns precis som man skulle vara där. Liksom man återskapade väldigt liksom bra i känslan över hur liksom att vara där inne. Så att det tog mig ganska lång tid av att jag spelat innan jag faktiskt började utforska kartan liksom längre ut. Utan jag körde mest runt i stan liksom från början och liksom försökte göra så mycket som möjligt där, för det tyckte det var så roligt. Sen hade jag ju liksom, och då kände jag att jag hade inte haft något emot liksom, om man hade gjort ett spel som bara var i stadsmiljö. Liksom. Att de hade gjort en större version av Tokyo och liksom bara låtit spelet utspela sig där. Så det hade jag också tyckt att det var ganska spännande. Även om såklart min favoritrace i de här spelen är ju att köra på grusväg. Alltså det var så jag liksom blev totalt förälskad med serien från första början. Jag testade demot i Forza Horizon 1 och körde ut på en grusväg och bara, oh my god, gud vad häftigt det känns att köra på grus. Och då blev det liksom såhär, jag måste spela det här. Bara en sån grej.
Jag vill bara säga, jag växte upp vid en grusväg. Not good stuff.
Ja, jag är också, alltså, jag är också uppvuxen på landet. Det är ju skitkul att köra bil på grus.
Även jag.
Så att, nej, men liksom bara så att, liksom att det var första gången jag kände ditt bilspel att det spelade väldigt stor roll på vilket material du körde på. Liksom att det är en väldigt stor skillnad på att köra på grusväg och asfalt till exempel. Och det kändes verkligen i hur man spelade och körde bilarna. Och det är ju såklart så här också. Men jag gillar det såklart. Men jag hade ju liksom, man undrar liksom så här, vad är nästa steg liksom för serien, för att nu är det ju väldigt så här, nu är det här tre, alltså sedan Forza Horizon 3 så har liksom de här spelen känns väldigt likartade varandra, och förvisso är det liksom, nu kommer de inte ut varannat år längre, utan nu är det ju 5 år sedan senaste spelet kom, så känns det ändå liksom så här, man bara, men det är till sånt här, och jag undrar lite så här, vad, förutom att byta liksom ställe, vad mer kan de göra?
Månen.
Ja, de kör liksom Fast and the Furious liksom varianten.
Tänk dig vilka hopp man kan göra på månen. Det är en sjättedel av jordens gravitation.
Gå fort. Då går det jävligt fort.
Kör man för fort så flyger man av månen.
Ja, men precis. Man bara spinner. Nu tar det aldrig slut. Så att jag hade ju då kanske velat att de skulle återgå med till liksom här, alltså, som jag nu tjatat om hur länge som helst, det här med att liksom göra det som en tävling, gör det liksom svårare liksom, så att, alltså man kan göra det svårt som man vill, men liksom så här, du startar med en jävla skruttig bil och sen du kämpar dig upp till att kunna köpa dyrare bilar, och du kämpar dig upp för att liksom kunna bli mästare över alla de här klasserna då. Men det är svårt att göra det när liksom serien har verkligen blivit liksom, seriens signum är ju det att du hoppar in och kör bil och du gör lite vad du vill.
Ja, jag vill ha traditionella karriärer, men samtidigt jag spelar ju inte The Grid det senaste.
Mm.
Trots att det hade liksom ett narrativ. Men det var liksom samtidigt, jag bryr mig inte om. Jag vet inte, det är någonting jag vill ha men samtidigt inte ha på ett sätt och vis.
Du kan ju köra Screamer. Det har ett väldigt långt narrativ.
Ja, jag tror att jag vill ha puckat typ Fast and the Furious cheese. på ett sätt.
Mm.
Jag tänkte på det för att jag hade älskat att ha liksom en längre, ska man säga, substory kring street racing i ett typ GTA-spel. Mm. Fast street racing har alltid varit en del av, alltså, ja, jag vill inte säga alltid, fanns det street racing i GTA 1, men alltså i evigheter i alla fall så har det funnits liksom races att göra. Men det är mer som en så här sidaktivitet. Du åker till en plats och så startar racet och så vinner du och så får du lite pengar. Jag vill att ha liksom en mer involverad liksom plot.
Jag får ligga till sex.
Ja, det har varit coolt, men jag vet inte, jag tror inte det, ungefär som att jag vet ett skit om vad som händer i GTA 6, men det är liksom baserat på vad vi sett, så har jag inte sett mycket street racing kultur och grejer i trailers, och han, ingen av karaktärerna verkar vara liksom racers, men jag menar, det var typ en pytteliten grej i San Andreas liksom, det slutade med att du racade Claude från trean som Catalina sen sticker iväg med.
Just.
Och man bara, åh, stackars man. Men jag tycker det är, det finns många liksom filmer som handlar om liksom racers som jag tycker är intressant. Men jag gillade ju Fast and Furious när det handlade om street racing, så här, typ liksom att på nätterna så street racer de, och på dagarna så rånar de transporter. Och så hade den här liksom undercover polisen i mitten och allting, liksom en ganska cool premiss.
Ja.
Och sen jag gillar även liksom inte bara street racing utan typ mer liksom riktig legitim racing som är F1 som kom förra året. Jag gillar den filmen. Bara att liksom ha en story som kretsar kring liksom att någon försöker skapa ett namn för sig själv i liksom street racing-världen.
Har du spelat Grid Legends?
Nej.
Prova det. När ska du på rea eller något. Det brukar vara ganska billigt.
Ja, man får kolla in.
Men Need for Speed Underground 2 tror jag hade typ en sån plot liksom. Även om det var ju ganska töntigt. Men där tog du också, där var det också så att du tar ju ner liksom, du har de här typ 10 racerna som liksom var på en lista som man skulle slå då.
Ja, men jag vill ta något som tas på allvar. Alltså typ Cyberpunk har liksom, där finns det ju liksom en story som driver racandet. Liksom att du har den här, jag kommer inte ihåg vad hon heter, hon i baren. Det är hennes kärra, du får ratta det i alla fall, och hon är din liksom co-driver. Och man får liksom en typ en hel backstory med henne, att hon förlorade sin man i ett sånt här race och hon har en rival som hon misstänker starkt för att ha liksom saboterat för henne, som resulterade i liksom förlusten av hennes mans liv. Och i sista racet får du liksom valet då att antingen liksom typ hjälpa henne hämnas på den här killen eller att liksom fokusera på racet, bara jag är bara här för att vinna, jag skiter i din vendetta liksom. Alltså sånt är coolt liksom, alltså bara sätt liksom någon form av narrativ spin på racandet du gör i de här spelen som egentligen inte handlar om racing liksom.
Men det var snyggt, vad häftigt.
Claire heter hon.
Claire.
Mm.
Okej. Ja. Prova typ GTA 5 exempelvis, men Franklin får ju såna här races han kan göra. Och han har ju liksom, hans ability är ju focus driving, att du kör i slow motion liksom, hela hans hooken med hans karaktär är att han är en bra förare. Och då har de här racing möjligheterna, men det är liksom att du får typ ett sms från någon som säger, dyk upp här om du tjänar lite pengar, så åker man dit och så.
Ja, och hans ability typ trivialiserar racen också.
Ja. Men det har varit coolt där liksom, om de jag racear mot, om det fanns någon story liksom, eller om jag visste vilka det var, eller om man har någon historia med dem. jag vet inte, det kanske är att ja, din bästa vän också racer och så liksom ifall du typ får möjligheten att ja, ska jag låta honom vinna eller inte? Och sen hur det påverkar ens relation med ja, sånt har jag tänkt på. Liksom att det har varit coolt att ha någon form av, som jag säger, story-förankring för racing i sådana här open world action-spel.
Mm. Ja, men det här också tyckte var häftigt. Faktiskt.
Och visst hade det varit coolt om någon av de här karaktärerna, förmodligen då snubben, om han var en undercover-polis.
Ja, ja i
GTA 6.
I, ja, GTA. Ja.
Ja.
Spelar någon Need for Speed The Run?
Nej, jag körde demot och tyckte att det var rätt så kast.
Ja, jag bara kommer ihåg att det var liksom bara, han springer utanför bilen. But why?
Mm, ja, men det hade liksom en så här, det skulle ju ha typ en allvarligare story. Och sen var det första, The Crew hade ju också någon så jävla sjuk story.
Ja. Gud.
Så att man har försökt. Men om man vill ha liksom ett storytungt bilspel, då är ju Screamer från i år, har ju hur mycket story som helst. För mycket story i mina ögon. Men jag har hört andra folk som pratar om Screamer. De bara, det är så jävla spännande, det blir så himla investerad. Jag var typ såhär, kan inte de bara vara tyst? Jag vill bara köra bil liksom.
Ja.
Fast var inte du lite irriterad när du körde bil också för att du tyckte det var för svårt?
Ja, alltså, det var ju alltså, gud, det var ju, ja, definitivt.
Du kastade under bussen. Liksom,
det fanns ju, ja, Amanda bara trycker på dit. Du var så jävla
kass. Du sög för mycket för det spelet.
Ja, nej, men alltså, det var ju, alltså, svårighetsgraden i det spelet, alltså, det kunde ju verkligen, alltså, det kom sån jävla konst. Det helt plötsligt kunde vara att race bara supersvårt. Och sen så kör, sen är du liksom äntligen klarade det, sen var typ de nästföljande 10 racen var skitlätta. Det finns liksom ingen immorison på det.
Får jag det om bakfoten? Men ser det inte lite ut som ett typ med Star Wars Galactic Racer trailer? Känner att det finns typ mellansekvenser och att det finns någon form av story där?
Det finns story. Det finns story.
Det är intriguing.
Ja, jag är hype på det.
För det är någonting jag har tänkt på. Liksom, för att nu, det görs ju så jävla mycket så här sidoprojekt och grejer i Star Wars. Och det finns... det är väl någon... Eller har den lagts ner? Det här Rogue Squadron-filmen med...
Jag har tänkt att majoriteten av projektet lagts ner.
Det var hon Wonder Woman-regissören. Var det efter då Wonder Woman 84 som de bara... men i alla fall, Ryan Gosling ska ju vara i någon Star Wars-film som kommer här nu inom ett par år. Som jag tror är liksom mer pilotfokuserad. Och så. Men det är också en grej jag tänkte på. Jag tyckte det var ascoolt att ha liksom, om man säger typ en antingen en film eller typ en Disney Plus-serie som fokuserar på någon som försöker bli typ galaxens bästa podracer.
Nu ska vi se. Rogue Squadron-filmen blev utannonserad 2020 och sen så var det en artikel från Variety som rapporterade om att under 2023 då att filmen faktiskt hade blivit nedlagd, men sen finns det andra rykten som säger att det inte stämmer. Men det var Patty Jenkins som skulle skriva den i alla fall.
Patty Jenkins var det. Hon...
Precis, men hon är inte på projektet just nu tror jag.
För den filmen utannonserades med en så här typ, alltså där hon gick och berättade om typ hennes drömprojekt. Och hon snackade om att hennes pappa var pilot eller någonting.
Mm.
Och så gick hon fram och så var det en X-Wing bakom henne. Och man bara, åh shit, coolt.
Ja,
jag tror att...
Men hade inte hon varit nominerad, hade inte hon vunnit en Oscar ganska tätt in på det där också? Den utannonseringen. Eller har jag det om bakfoten?
Vet du fan, tänker du Catherine Bigelow nu eller?
Kanske.
För Patty Jenkins, var inte hon som gjorde Monster? För att den fick ju med Charlize
Theron. Den om Aileen Wuornos.
Monster, The Killing, Wonder Woman.
Ah, nej, hon är precis, hon har vunnit en del film, inte Oscars nominerad. Jag hade fått det om bakfoten.
Första Wonder Woman är ju, alltså jag tycker inte om slutet i den filmen, men jag tycker att i övrigt så är det en av de bättre liksom DC-filmerna från den, ska man säga, eran. Den andra filmen var hysterisk, alltså verkligen helt värdelös.
Mm.
Och jag undrar om inte det är liksom typ att liksom mottagandet till den filmen var vad som kopplade bort henne från projektet. För det var ju samma med Colin Trevorrow skulle ju göra Rise of Skywalker, och så gjorde han någon flopp och helt plötsligt så var han ute liksom. De har ju varit väldigt, alltså Lucasfilm under Disney har ju varit väldigt öppna för att liksom göra alla möjliga sorters Star Wars berättelser liksom, typ vi fick den här liksom kiddie versionen vad heter den?
Med piraterna
typ, skit. Ja, men typ Goonies liksom.
Ja. Jag kommer inte ihåg namnet bara för det, men jag tyckte den var
Skeleton Crew. Och med Jude Law och massa ungar. Mm. Och så att jag tror absolut att liksom en side story om en lowly, ja men typ en Anakin-figur liksom, någon som kommer från skit men är väldigt duktig med maskiner och duktig på att köra grejer, kommer och liksom utmanar eliten i podracing. Jag tycker det har varit jävligt coolt.
Vi får följa Sebulba när han är barn.
Ja, Sebulba. Ja, jag tycker ju podracing är typ det absolut coolaste med episod 1. Alltså, jag bara älskar hur de ser ut, hur de låter. Hur snabba de är, hur farligt det är. Det är svincoolt.
Mm. Ja, jag hoppas också att det spelet blir bra. Jag vet att ni gillar ju det här vad hette det nu då? Flygspelet.
Squadron.
Star Wars.
Mm.
Det är bara Squadrons då.
Squadron. Mm. Ja, precis. Mm. Det tyckte ni om. Jag var inte lika förtjust.
Jag älskar det. Vi spelade en massa multiplayer.
Mm, jag tyckte det var
skönt.
Mig i VR i en A-Wing och med min Hotas. Oh my god.
Jag rekommenderade, jag kommer aldrig fråga det för jag tyckte det var bra. Jag typ bara, jag är jätteroligt med det. Så köpte han det och efter första matchen han bara, fan fick du mig köpa det här skräpet för? Vadå? Det är roligt. Jävla skitspel!
Det låter som Aldin. Som när, när du och jag spelade Brink, Oliver, och Robin hoppade in och var så jävla taggad på att han skulle. Han bara, och jag köper det direkt. För att jag får aldrig vara med liksom samtidigt. Jag hade inte hjärtat att säga att det riktigt var superdåligt.
Jag kommer
och jag har sett detta. Folk som säger att de gillar Brink och jag är bara så här,
jag gillar inte det med Brink.
Ja, men fy fan vad kast det var alltså. Helvete vad dåligt. Och så laggar det som fan också. Förvisso satt jag på väldigt dåligt internet, men det laggar det som fan.
Det laggar för mig också, kan jag säga. Det kändes inte bra.
Nej. Jättebra med ny musik dock.
Oj, det minns inte jag någonting av. Jag kommer ihåg att karaktärsdesignen var ganska slående.
Mm. Ja, det var väldigt så här typ. Men så här, det var väldigt tydligt också så här, vilka som var heavy, vilka som var mild och vilka som var små. Liksom. Det var ganska lätt att se. Alltså det var liksom
Love, Death and Robots estetik typ. Vilket är konstigt att säga för att varenda avsnitt av Love, Death and Robots har en egen estetik, men ja.
Och sen var det ju det här också med att det var ju det här, jag vet inte vad det läget heter i Overwatch, men när man ska liksom gå efter payloaden. Payload. Det var ju liksom hela Brink.
Mm.
Det var som sagt bra idé, men det var ju liksom fruktansvärt.
Det var före sin tid var det.
Ja, det var det. Jag vet inte riktigt vad som hände, varför det inte blev bättre. Liksom, alltså, vad hände?
Vem var utgivaren?
Var det THQ kanske?
Var det THQ? Nej, var det inte Bethesda eller något?
Bethesda?
Ja, det kan det ha varit. Det kan det faktiskt ha varit. För att var det Certain Affinity som utvecklade det?
Ja, Bethesda, Splash Damage var utvecklaren.
Splash Damage var det.
Bethesda Softworks var utgivaren. Ja, Splash Damage gjorde ju en massa coola shooters back in the day.
Finns de kvar?
Nej. Eller?
För Splash Damage hjälpte väl även till.
Jo, de finns kvar. Hej.
För Splash Damage hjälpte väl även till liksom på typ Halo och sådana grejer har de också gjort.
Ja, de har hjälpt till med Gears och Halo Master Chief Collection.
Du kan fortfarande spela Brink på Steam.
Jag vet inte om jag kommer ihåg fel, men var inte även splash damage liksom i liksom, var inte de påtänkta av Microsoft också att kanske liksom utveckla Halo-spel efter att Bungie liksom bye-bye?
Möjligt. Det såg inte som något cancelat spel i alla fall på deras lista.
Nej, men jag tror inte att för det var liksom så att vem ska ta över Halo? Och det, då bestämde sig för att bygga en egen studio då. Men det var, jag tror det var jag vet inte om Certain Affinity var med i de konversationen. Kanske Splash Damage, och sen var det ju också
Splash Damage.
Vad heter de nu då? De som gör Borderlands.
Gearbox.
Just det, Gearbox var också in the talks att ta över Halo efter Bungie.
Ja, det var snack om det, att de skulle göra det.
Åh, jag är glad att jag slipper se Randy Pitchfors svettiga labbar röra vid Halo.
Splash Damage var co-developers på Arkham Origins också.
Ah. Ja, de ska vi se. Ja, men de har gjort... De har hjälpt till på Gears of War-spelen en hel del. Med Coalition. Och de har även hjälpt till med Master Chief Collection.
Alltså, Enemy Territory Quake Wars. Det var ett supercoolt spel.
De gjorde Gears Tactics, gjorde de.
Quake Wars. Jag har aldrig spelat mycket av... Jag har testat massa Quake-spel, men aldrig liksom spelat längre än en liten stund.
Spelar du inte Quake 4 på Xbox 360?
Nej.
What the fuck?
What the fuck?
Huh? What?
spelade ju du Metal Gear Solid 4 först i serien? What the fuck?
Jag spelar i alla fall.
Nej, men jag testade nu senast. Var det typ, var det Quake 2 eller så, som kom så här remastered?
Ja, Quake 1 och 2 finns på... Som remasterade.
Ja, och så kom det på Game Pass och jag spelade det och jag bara, alltså... Jag vet inte.
Alltså, Quake och Quake 2 på PC i över 200 frames. Känns jävligt nice.
Jag får säga, alltså, Quake, precis som Doom, är ett jävligt coolt namn på ett spel, på ett actionspel. Alltså, jag säger fortfarande, Doom är nog fortfarande liksom min absoluta favorittitel till ett spel någonsin. Det är bara... Mm. Ett ord, fyra bokstäver och det liksom säger allt du behöver veta. Doom. Och jag tyckte så synd om William en gång, han frågade mig. Jag satt och spelade Doom Eternal. Och han frågade, vad spelar du? Och jag bara, Doom. Och han bara vände sig om och bara, jag är inte alls dum. Och så gick han iväg. Jag bara, nej, jag sa inte att det var dum. Jag sa, spelet heter Doom. Han bara...
Trodde han dig?
Okej, han är rätt skeptisk liksom. Alltså, jag känner mig som ett jävla svin.
Han bara, brukar ljuga för mig. Vet du hur går? Nej, fan vad roligt. Ja, men med det sagt så är det väl dags att packa ihop för idag.
Ja, jag har bara knarkat Vampire Crawler senaste veckan, så jag har liksom inte något nytt att tillägga.
Amanda har hittat sitt nya Balatro. Oj!
Nej, det har jag inte.
Du har ju för fan Steam-kontrollen, din idiot!
Ja, men jag tänkte ju vänta med Steam-kontrollen tills du har din, så vi kunde
prata om samtidigt. Åh, vad snäll du är. Okej då.
Ja, jag tänkte det, så behöver vi inte prata om så bara...
Men din idiot!
Alltså, du ska ha sett Adam vibrera i sin stol där borta. Nej, precis. Jag har fått tag i en Steam-kontroll, jag har spelat väldigt lite med den.
Jag hoppas på min i veckan.
Jag har spelat Trails in the Sky Second Chapter lite och testat runt, och sen startade The Sims för att liksom se hur det var med trackpadsen och så.
Och du skulle se hur det kändes när man tog bort en steg och släppte ner en sim i poolen.
Ja, nej, det har jag inte gjort. Men det var, alltså, bara första liksom intrycket så här: stickorna är för nära varandra för mina händer. Jag hade hellre haft stickan där vart styrkorset är, alltså så att det är mer smart som en Xbox-kontroll och inte med, jag vet inte varför folk envisas med att sätta stickorna bredvid varandra. Trackpadsen har mycket bättre feedback när man liksom rör på dem, så det är skitnice att använda dem som en muspekare. Jag har inte testat gyrogreppet än. Jag tycker inte om alltså knapparna på baksidan av kontrollen, för att de är inte kompatibla med mina händer. Jag vet inte varför det ska vara så svårt att fixa sådana knappar.
Jag fick klämma på min kollegas Steam-kontroll, för jag hade bett honom att ta med den om han hade fått den, så jag fick känna på den. Man måste säga att de bakknapparna, mina fingrar var perfekt på dem. Den är perfekt för mina händer.
Jag bara känner så att om jag ska liksom använda liksom dem för att hoppa, för att, som jag använder bakpaddel idag, så att det är hoppa på vänster sida och så är det crouch på höger sida. Och det är så jag ofta spelar liksom FPS-spel. Om jag måste hoppa med vänsterknappen, då känner jag att då tappar jag liksom det ordentliga greppet jag har om kontrollen. Jag vet inte, det känns weird. Men det är bara för att jag tror att jag måste liksom vrida, jag måste trycka mer med fingret än vad jag till exempel gör på Xbox Elite-kontrollens paddlar.
Det är för att du är uppvuxen med fucking ut. GameCube-kontrollen. Du kan inte hålla kontroller ordentligt.
GameCube-kontrollen är perfekt. Men jag tror inte... Så att det
är... Gå inte i fällan, Jimmy.
Vadå? Men GameCube-kontrollen är perfekt. Alltså det är inte... Alltså det är liksom... Jag gråter varje dag jag inte får använda GameCube-kontroll.
Du,
men jag vill se dig spela typ Halo på en GameCube-kontroll och se hur
ja, jag hade briljerat. Det är liksom, det finns inte en snack.
Försöka headshot, no-scopa folk med snipen och jävla bröstvårtespaken.
Folk dör till höger och vänster. Det är liksom inga problem. Jag var kung på Medal of Honor Rising Sun.
Alltså. Men nu vill jag gå och spela Vampire Crawlers och snora och äckla mig någon annanstans.
Men det jag skulle säga var att kontrollen är förvånansvärt lätt. Med tanke på hur mycket liksom, typ, de har tryckt in i den.
Mm. Jag hoppas på att få den i veckan så vi kan prata mer om den. Jag kommer hårt testa den när jag får den.
Ja, jag funderar på att ladda ner Mass Effect Legendary Edition och börja Mass Effect-runda på Steam-decken. Bara för att känna, för att jag vill liksom känna hur det är att skjuta och greja med den.
Är du lite förkyld?
Kanske inte Mass Effect är det bästa spelet.
Förlåt, Jimmy.
Amanda är förkyld. Amanda är förkyld.
Hur är det för man, när vi sitter och spelar maraton på kvällarna så hör man i bakgrunden så bara...
Discord klippte ju bort allt ljud du gjorde så jag får höra hur det lät i efterhand.
Ja, men...
Det kommer typ den här så här... Bah! Och så var Oliver bara, jävlar vad din fru kan rapa. Och det hinner inte svara, så hör nästa.
Men det roliga med, Amandas rapar är att hon rapar med rösten. Hon använder stämbanden liksom. Om jag rapar så är det... Det är liksom, det är bara luft som kommer ut. Och hon bara...
Och det är mycket också, alltså. Det är liksom...
Men alltså, apropå det här med liksom kroppsljud, nu blir det lite för mycket information på en och samma gång. Men Jimmy tyckte det var så roligt innan, så jag måste dela med mig.
Alltså, det är så typiskt dig också. Det är det som är, alltså, jag har aldrig varit med om en människa som har kanske du då, Oliver, med sämre kontroll på sin kroppsljud.
Alltså, jag har faktiskt ganska så bra kontroll. Troll på min kropp i övrigt. Men just det här är en så dålig grej. För att jag var på kontoret idag. Och resten av avdelningen var på konferens. Så det var ganska så tomt. Jag skulle gå in på toaletten. Liksom bara slå en drill som en normal människa. Och i och med att jag är alltså helt tjock i hela huvudet av pollen. Så kommer en sån attacknysning från ingenstans. Mitt emot toaletten sitter HR-chefen i sitt rum och äter lunch. Jag är helt övertygad av liksom att hon hörde "Achoo!" och sen det följt av. Världens högsta pris.
Det är som den scenen i Family Guy när Peter försöker dölja sina fjärtar med hosta. Han bara sitter på föräldramötet och bara
alltså, det är så himla dåligt. För det var liksom ett, det var inte meningen att nysa. Två, det var inte meningen att frysa. Jag skulle bara gå in, slå en drill och sen återgå till jobbet. Men båda blev jättehöga. Achoo!
Men också det att det nyser och de bara förlorar all kontroll över rumpan. Det är inte första gången det händer heller.
Om jag nyser riktigt hårt och jag har en fjärting på gång in the chamber, då åker den ut samtidigt alltså.
Det har aldrig hänt mig. Jag har aldrig nyst och fjärtat samtidigt.
Ja, men det har jag.
Men en gång när vi bodde i förra lägenheten så satt Amanda i soffan och gjorde världens största nysning. Fiser och ramlar av soffan.
Till och med försvar så låg jag lite på sidan. Ja, men grejen att det Jimmy såg, det var att jag nös och trillade av soffan. Ja. Han fick reda på i efterhand att jag nös och så fes jag. Och så blev jag så förvånad att jag trillade ner.
Det trycket blev som en jetmotor och bara... sköt dig ur soffan.
Men vi får nog sätta stopp där idag. Det här har gått helt överstyr.
Nej, när jag råkar fisa igen.
Precis.
Nej, jag har faktiskt ingen på gång. Det ska jag faktiskt
erkänna. Jag kan knappt resa mig utan att fisa.
Ingen är förvånad. För alla andra gamlingar känner man reser på sig.
Röven klappar händerna åt Oliver.
Congratulations, you survived another day. Nej, men för oss andra känner man reser på sig. Typ knäna knastrar lite och typ ryggen knakar. Och Oliver reser och så bara... Men... tack för att ni har lyssnat. Gör som Isak, skriv in till oss antingen på Spotify eller Radio.se eller mejla på kontaktetspesan.com eller någon av våra sociala medier så kanske vi läser upp det du har skrivit.
Har ni också fjärtat framför chefen?
Nej.
Har ni också nyst och fjärtat samtidigt och ramlat av? Alltså det var ju tur att du inte ramlade av toastolen där du
var. Nej, precis. Så ligger jag där avsvimmad med byxorna runt anklarna.
Vi hörs igen nästa vecka. Då kommer vi förmodligen prata kanske mer om Steam-kontrollen. Och så vet jag inte, någon kanske spelar Batman också. Jag vet. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Puss i omskan.